inför den här söndagen så bollar jag och Björn lite med vad ska jag välja, vad ska jag ta upp. Och då bestämde vi att jag skulle ta upp en grej som finns, eller ett material från en bok som jag håller på och skriver. Det går väldigt långsamt, hållit på i 3 år och kommer att behöva ha minst 1 år till innan den är klar. Och det här är liksom en fråga som är ju aktuell inför valet. Är jag svensk eller är jag kristen? Vad finns vårt hemland? Är det jorden eller är det himlen? Vad är vår identitet? Och efter att vi hade kommit överens om det så kom jag på sen att just det, det tog jag ju upp när jag predikade på Rallingsåsgården, på Rallingsåskonferensen midsommar för 1 år sedan. Det kanske var någon som var där och hörde detta. Och då kommer du känna igen inledningen på den här predikan, men inte avslutningen. Så det blir lite repetition och lite nytt. Och råkar du vara på Gullbrannafestivalen i somras så har du hört hela det här förut. För då hade jag det här i ett bibelstudie också. Nu ska vi se, så ska jag klicka kanske. Just det, jag ska sätta på den också. Hur mycket man ska komma ihåg. Så, för 2 veckor sedan så hittade jag det här på Twitter. Åke Bonnier, han är ju biskop i Skara, som hänvisar till en DN-intervju med Jimmy Åkesson. Och sen har jag sett på Facebook också att det här är någonting som kom upp i Studio 1 också i någon intervju med Jimmy Åkesson. Då Åke Bonnier då säger så här: på frågan om man kan vara svensk och muslim svarar Jimmy Åkesson att det beror på grader av tro, att man inte sätter sin religiösa identitet framför det land där man lever. Och då säger Åke: till oss kristna blir ju den indirekta frågan, är det viktigare att vara svensk än att vara kristen? Och sen såg jag att den här Studio 1-intervjun då, som jag inte hörde, att där pratar han också om inte bara om muslimer då, utan att man inte bör sätta sin religiösa identitet framför liksom, att man är svensk till exempel. Och det är någonting vi får fundera på liksom, det här inför valet. Vem är jag? Vad är min identitet? Och var finns min lojalitet någonstans? Och då tänkte jag att vi skulle börja i den här änden. Här är ju en bild från Kristina från Duvemåla, en sån här älskad musikal. Ni som är nysvenskar kanske inte känner igen det här, men det här är en älskad berättelse i Sverige om utvandrarna. Typ i början är liksom vi där kring skiftet 1850 typ 1920, så utvandrade var femte man från Sverige. Det är ganska många. Lämnade fattigdomen och eländet här i Sverige för att åka till Amerika. Och då har ju Willem Moberg berättat om Kristina och Koloskar, 2 utvandrare. Och då finns det i hans böcker och i den här musikalen en sån här fantastisk episode. Kristina som är den motvillige utvandraren. Koloskar, han är modig, han vill liksom bryta ny mark, men Kristina längtar ju mycket hem. Hon är väldigt hemkär. Och när hon befinner sig på båten mellan Amerika och Sverige så möter de ett fartyg och i aktern hänger en svensk flagga. Och så säger Kristina: vi seglar bort, de seglar hem. Och så finns den här fantastiska låten: hemma, var ligger du någonstans? Kan någon ge svar? Fundera på, men vad är hemma egentligen? Är det Sverige eller är det Amerika? Hon är liksom mitt emellan där, mitt på Atlanten. Vad är mitt hem? Är det Sverige eller är det Amerika? Och under den här tiden vid sekelskiftet när det var så många som utvandrade till Amerika, så blev den här liksom Amerikabåten en slags metafor för frälsningen. I framförallt bönhus och kapell i frikyrkan. För det var ju inte alla som hade råd att åka till Amerika. Den här biljetten kostade någonting. Och då kom det upp såna här planscher, om ni känner igen den, har fått ta från Google, för jag har inte kunnat ta något riktigt foto med bra kvalitet. Men är det någon som har den hemma kanske, får man gärna ta ett foto, det har Björn, ta ett foto så jag får en bättre bild. Det här är då en sån här Amerika-plansch liksom. Den liknar de här reklamaffischerna som man hade för Amerika-linjen. Och här är då en båt som seglar från staden Fördärv till det nya Jerusalem. Himlen. Och så står det emigranter till det nya Jerusalem. Frälsarens kungliga linje. Och båten då är evangelium och kaptenen är Jesus och hans seglar i både storm och stiltje, står det. Och garanterar en säk överfart. Och biljetten, den är gratis. Den kostar ingenting. Det är nåden alena. Och genom den kristna historien så har man talat om det kristna livet som en pilgrimsvandring. Det är en slags resa till himlen, den nya Jerusalem. Vi är på väg liksom. Och det intressanta är att under industrialismen, när man liksom börjar hitta på massa ny teknik, då börjar man använda den här tekniken som en metafor för nåden. Nu behövde man inte gå till himlen längre, utan man kunde ju åka. Och en del av er kanske känner igen de här sångerna när man liksom sjöng om både båtar, här har vi en båt, om tåg, spårvagnar. Jag kan ju dela sådana minnen sen vid kyrkkaffet, vad ni har sjungit. Alltså, tekniken som en symbol för att när vi inte orkar gå, liksom, när vi inte orkar den här pilgrimsvandringen, kan vi bara få en biljett i handen och få åka. Och det var inte bara frikyrkliga som sjöng om de här fordonen. Det var, här är en känd katolsk författare, Teresa av Jesusbarnet. Och hon skrev faktiskt väldigt mycket om nåden. Jag kommer citera en del katoliker i den här predikan. Och allt som katoliker säger är inte bra, men det som är bra och som överensstämmer med Guds ord, det ska vi ju liksom ta fasta på. Och hon sa en bra grej, hon pratade om Guds nåd som en hiss. För hissen var en nymodighet på den här tiden, vid sekelskiftet. För att i hennes tradition så pratar man inte bara om en vandring till himlen, utan också som en slags bergsklättning för berget, för upp för berget Karmel. Hon var karmelitnunna. Och hon sa, då sa hon, jag orkar inte klättra. Jag tar hissen. Guds nådrika armar som bara lyfter den upp. Så att på, liksom, under industrialismen, här med tekniken kom igång, så blev det en symbol för nåden. När man inte orkar ta sig för egen maskin, så finns det de här fordonen. Men nu har vi ju flyget, men trots det så kan de som lever i vår tids fördärv, alltså i fattigdom och i krig, kan inte ta sig till liksom paradiset, till vår tids Amerika, på grund av passkontrollerna. Alltså även om flyget finns där som ett fordon, så har vi visumkrav och dörrarna stängs. Det här är ju en bild från flyktingkrisen när liksom Sverige stängde sina gränser. Även om man kan flyga hit så kommer man inte in. Och det här aktualiserar någonting annat som finns i skriften när det gäller just det här med frälsning och identitet och himmel och jord. Och det är att frälsningen är ett medborgarskap. Pass. Låt oss läsa den första texten. När Paulus säger så här i Filipperbrevet: vårt hemland är himlen. Det är vårt land, liksom. Vårt hem. Och därifrån väntar vi han som ska rädda oss. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Så vårt hemland i himlen och vi har vårt medborgarskap i himlen. Och här så är det inte vi som ska resa till himlen, alltså ta båten härifrån eller spårvagnen eller tåget eller hissen, utan det är himlen som ska komma hit. Alltså Jesus ska komma tillbaka hit och han har kraft att lägga allt under sig. Så att vi har alltså medborgarskap i det rike som en dag ska liksom ockupera hela jorden. Vi har medborgarskap i det rike som kommer. Och det är ju egentligen ingen ockupation, för att Jesus har ju rätt till den här världen. Gud har skapat den här världen. Så det som sker liksom när Jesus kommer tillbaka, det är att himmel och jord förenas. Himmel och jord förenas och blir till ett enda hem. Och det betyder att vi på ett sätt kan kalla både jorden och himlen för vårt hem. Men just nu så gör detta att vi är främlingar och invandrare i vårt eget land. Alltså även om du är liksom svensk i flera generationer, så har du genom ditt medborgarskap i himlen blivit en invandrare, en främling i det här landet. Vi tillhör himlen. Och en invandrare står inför frågan, ska jag liksom bevara min kultur eller ska jag bara liksom gå upp i den kultur jag liksom flyttat in i? Ska jag anpassa mig? Och på vilka områden ska jag göra det? Och på vilka områden ska jag inte göra det? Och då säger Paulus så här i Romarbrevet 1:12. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt det förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Alltså det finns massa saker som vi som kristna inte bör anpassa oss till liksom, i den svenska kulturen. Och vi kanske inte tänker på det. Men till exempel liksom, den här alkoholkulturen som finns kring midsommar eller kräftskivor. Det ska vi inte anpassa oss efter, utan leva ett nyktert liv. Det finns massa sådana saker som man behöver tänka till. Alltså när ska jag inte assimilera mig och liksom anpassa mig till den svenska kulturen, utan faktiskt leva efter Guds vilja? Och det där är svårt. Och nu ska jag berätta en liten anekdot som visar hur svårt det är. Och det var, alltså, vi hittar ju Guds vilja i Bibeln. Alltså vi ska ju läsa Bibeln och försöka se vad är det liksom för etik vi ska leva efter. Vi som tillhör Guds rike. Där finner vi ju Guds vilja. Och ni som har varit med ett tag vet ju att ibland kan det bli konflikter kring det. Liksom. Vad är Guds vilja? Vad är egentligen en kristen etik? Och en sån konflikt som finns nu är ju till exempel kring samkönade relationer. Hur ska man se på det? Och då var jag för länge sedan på ett föredrag i Svenska kyrkan. På Donse där jag kommer ifrån. En väldigt frikyrklig Göteborgs skärgård. Och då kom Jesper Svartvik dit. Han är teolog i Svenska kyrkan. Han har varit med mycket i det här liksom, när de har omformat sin äktenskapssyn. Och liksom talade för att viga samkönade par. Och i inledningen av det föredraget så läste han just det här bibelordet. Anpassa er inte efter världen, utan låt förnya era tankar. Och sen höll han sitt föredrag liksom, där han liksom lade upp sitt case. Liksom, varför bör kyrkan viga samkönade par? Och sen kom det frågestund. Och då var det ganska många från öns missionsförsamling där också. Och då var det en farbror som räckte upp handen och sa så här: men jag hänger inte riktigt med. Liksom. Du läste ju det här bibelordet. Du sa ju att vi inte skulle anpassa oss Det gör vi ju liksom om vi viger samkönade par. Och då blev det, då hände någonting intressant här, att föreläsaren förstod inte riktigt vad den här frågeställaren menade. Han bara, ja, vi ska inte anpassa oss liksom. Och då gick det upp för mig att alltså, föreläsaren menade att världen alltid har varit fientlig mot homosexuella. Alltså förföljt, misshandlat, diskriminerat homosexuella. Och det ska vi inte anpassa oss efter, utan förnya vårt sätt att tänka och liksom välsigna där. Så tänkte han. Alltså, föreläsaren ville vara en motkultur. Och det han såg var, världen förföljer homosexuella. Vi ska förnya vårt sätt att tänka. Men den här frågeställaren hade en annan bild av världen. Han tänkte på Pride, han tänkte liksom på liksom samsverige just nu. Det ska vi inte anpassa till. Världen bejakar samkönade relationer. Och det ska vi inte anpassa till. Så inte nog med att den här frågeställaren och föreläsaren läste Bibeln olika. Utan de läste också världen olika. Och det här visar ju att bara för att man dansar motvals så dansar man inte rätt. Man ska inte bara tänka att vi ska inte göra som dem. Utan vi ska ju verkligen ta liksom ordet på allvar. Och ibland kan vi slarva med det. Så här har en katolik som heter Gunnel Wallqvist. Hon fanns i Svenska Akademin, är död nu. Hon skrev där på 70-talet, om jag kommer ihåg rätt. Och då skriver hon ju ut som katolik, och hon tänker på sin egen liksom kyrka på 70-talet. Kyrkan har alltid haft en tendens att stå på den allmänna opinionens sida. Till och med att vara den allmänna opinionens främsta stöttepelare. Och gärna då någon förlegad opinion, så att hon ändå får känna av några motvindar. De nya vindarna nämligen. Samtidigt finns det alltid folk i kyrkan som är lite raskare och börjar vända sig efter de nya vindarna. Och det i sin tur skapar konflikter i kyrkan. Allt detta kan ge en illusion om liv och kamp. Och det här är svårt. Alltså, vi ska varken vara konservativa eller progressiva, utan himmelska. Vårt uppdrag är att leva efter himlens etik redan här och nu. Vi ska leva efter himlens etik. Och den finns ju beskriven här. Alltså en etik som liksom kommer. Och vi ska vara en motkultur. Vi ska vara ett salt och ett ljus. Och vi behöver liksom koppla upp mot himlen. För att hitta rätt i detta. Och vi behöver leva nära Jesus. Funderar på om jag ska kasta om en sak, men det gör jag inte. Jag håller manus. Vi ska fortsätta om en stund på det här temat, liksom himlens etik och vår kontakt med himlen. Vi ska ta en annan väg en stund, och det är liksom, vi ska absolut, liksom ett sätt att hitta rätt i detta är att läsa Bibeln. Men vi behöver också leva nära Jesus. Och det vill jag tala en stund om. Och då är frågan, var är Jesus? Om vi ska leva nära Jesus, var är han någonstans? Och då är det Johannes evangeliet, en intressant evangelium att titta på. I inledningen av Johannes evangeliet så kommer så står Johannes döparen och pekar på Jesus och säger: där är Guds lamm. Och då är det några av hans lärjungar som behöver följa Jesus istället då. På avstånd, de smyger efter Jesus. Och så upptäcker till sist Jesus, liksom, jag har några smygande män här bakom mig. Liksom, så han vänder sig om och frågar, vad vill ni? Och då säger de, var bor du? Och det är lite lustigt, liksom, vad är det för himla fråga? Var bor du? Men alltså Johannes, han är liksom evangelisten, alltså mystiker. Allt har en djupare mening. Och det där är egentligen temat för hela Johannes evangeliet. Var bor Jesus? Och då är Johannes tydlig med att Jesus är borta. Han är inte hemma. Hans hem är hos Fadern. Och Fadern har sänt honom till världen. Han är ute på uppdrag. Han är liksom en främling i världen. Och han har inget hem. Han liksom vandrar runt där. Han är hemlös. Och i slutet av Johannes evangeliet, när det kommer till avskedstalet, eller när Jesus tvättar fötterna till exempel, då börjar det framkomma att nu är det dags för Jesus att gå tillbaka till det hemmet. Nu ska han gå tillbaka till himlen. Och i avskedstalet så är det väldigt märkligt, för där säger Jesus: hej då, nu sticker jag, nu ska jag till himlen. Och samtidigt säger han: bli kvar i mig, och utan mig kan ni ingenting göra. Alltså, hur kan man vara kvar i någon liksom som sticker? Han har ju sagt hej då. Men då är det som Jesus försöker säga där är, och som framkommer i Nya Testamentet, det är att det är egentligen himmelsfärden som gör det möjligt för oss att här i Mariannelund leva nära Jesus. För hade Jesus varit kvar på jorden, då hade vi behövt åka till Israel för att hålla oss nära Jesus. Men nu när han har satt sig på Faderns tron, så kan vi liksom leva nära Jesus redan här och nu. För himlen är ingen geografisk plats liksom ute i rymden. Utan himlen är en annan dimension helt nära vår. Så himlen är här. Mitt ibland oss. Den är så nära. Den är så nära. Och då menar Paulus då, nu är vi tillbaka till honom, att vi som döpta utgör en slags länk mellan himmel och jord. Och han pratar till exempel om dopet, inte bara som en död utan också som en uppståndelse. Och så säger han så här, att vi som är döpta, vi är liksom redan nu uppståndna egentligen. Om ni alltså uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Alltså, vi lever redan nu i himlen fast osynligt. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför det jordiska och ser otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Alltså, här säger Paulus att vi redan nu är i himlen. Men det är inte synligt än. Vi är hos Kristus redan nu, men ändå på jorden. Och det är som att han säger att vi ska ha fötterna på jorden och huvudet i himlen. Vi ska tänka på det som är himlen. Och det han menar då är att vi ska tänka himmelskt. Vi ska tänka efter himlens etik. Alltså, vi ska låta himlen styra våra steg. Men vi ska inte tappa kontakten med jorden. Vi är på jorden. Men vi ska döda det jordiska hos oss. Och då menar han inte att liksom vi ska leva som själsliga varelser. Utan med jordiskt menar han synden här. Vilket han liksom fortsätter. Vi ska dö bort från synden och leva ut himlens etik redan här och nu. Och för att kunna göra det behöver man då som sagt läsa Bibeln. Man behöver också leva i kontakt med Jesus för att få kraft att leva ut detta. Och då, det fanns en period i mitt liv där jag verkligen längtade bort från den här jorden. Alltså jag höll på att segla iväg, alltså tappa kontakten med marken. Alltså jag längtade väldigt mycket efter himlen. Kan man ju göra ibland när livet är tufft, liksom, önska sig bort. Och inte bara att jag önskar mig liksom bort från den här jorden, utan också längtade efter Jesus och var nära honom. Och det kändes som att det kan jag inte göra här i världen. Jag längtade efter den dagen då jag liksom kom till himlen och får se Jesus ansikte mot ansikte. Och då var det som att en bok bara kom i min väg. Som en slags tilltal, eller liksom en märklig historia hur den boken kom i min väg som jag inte hinner berätta. Men... Och den här boken, Elisabet av Treenigheten, hon är också en karmelitnunna, samtida lite med den andra som jag förut citerade, hon med hissen. Och när jag läste den här så märkte jag att hon lever i himlen redan här och nu. Och när jag läste den här boken var det som att säga, oj, oj, oj. Går det att leva med en sån närhet till Jesus redan här och nu? Och när jag läste den här boken fick jag liksom, hjälpte mig att liksom landa på den här jorden och inse att men jag är ju i himlen redan här och nu, fast att jag är på jorden. Och hon heter Elisabet av Treenigheten för att hon hade liksom sitt hjärta vid det som har med treenigheten att göra. Och då, det hade också Johannes. Johannes skriver ju jättemycket i sitt evangelium och sina brev om faderns förhållande till sonen. Sonens förhållande till fadern. Och i Johannes evangeliet som framkommer att fadern älskar sonen. Fadern älskar sonen. Och sonen ger vidare den här kärleken till världen. Han lever i den här kärleken och ger den vidare till världen. Och i Bibeln är vinet en symbol för kärleken. Så när Jesus i kapitel 15 i Johannes evangeliet liknar sig själv i en vinstock som fadern liksom har odlat upp, så är det kärleken liksom han pratar om där. Vinet är kärleken. Att vi ska bära frukt handlar om att vi ska älska, växa i kärleken. Så fadern är en vinodlare som älskar sin vinstock. Fadern vattnar och ansar. Han öser sin kärlek över vinstocken. Och när lärjungarna i inledningen av Johannes evangeliet frågar liksom, var bor du? Och då Jesus svarade, följ med och se. Det tror jag glömde berätta förut. Följ med och se, säger han. Då är det det hemmet Jesus vill visa. Han liksom bara, följ med och se. Faderns liksom hus. Och att man inte kan komma till det huset om man inte förenar sig med Jesus. Alltså ingen kan komma till fadern utom genom Jesus. Han är vägen, sanningen och livet. Man behöver förena sig med Jesus för att hitta det där hemmet. Och Elisabet hade gjort sig ett hem. Nu går vi ner för landning här. Det här är det sista jag kommer säga. Hon hade gjort sig ett hem i den kärleken. Och det tror jag är oerhört viktigt att göra om man ska kunna vara ett salt och ett ljus i den här världen. Att kunna bemöta liksom onda människor med kärlek. Att kunna vara ett salt och ett ljus i den här världen, så behöver man göra sig sitt hem hos Jesus. Utan Jesus kan vi ingenting göra. Och vi ska vara den här länken mellan himmel och jord liksom. Så måste vi förenas med Jesus, ha vårt hem i Jesus, i den kärleken. Och då sa ju Jesus, liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er, bli kvar i min kärlek. Och Elisabet, nu kommer lite citat av henne här till sist. Jag känner så mycket kärlek vila över min själ. Det är som en ocean där jag sjunker, där jag tappar fotfästet. Han är i mig och jag är i honom. Tänk att kunna ha det som vittnesbörd. Vi behöver söka oss till Jesus och kunna liksom säga det. Och hon fick en plågsam magsjukdom. Det här var ju liksom vid sekelskiftet, fanns inte så mycket sjukvård. Man tror idag att det var Addisons sjukdom, men hon fick en smärtsam död och dog 26 år gammal. Och då skriver hon så här i ett avskedsbrev till en vän. Nu är stunden snart inne då jag ska lämna denna världen och gå till fadern. Här citerar hon faktiskt Jesus i avskedstalet. Innan jag beger mig av, alltså liksom när jag flyttar hem till himlen, önskar jag sända några rader från mitt allra innersta. Ett testament av min själ. Min älskade Antoinette, du får min tro på Guds närvaro. Alltså du måste tro på Guds närvaro, att han är här, redan här och nu på jorden. På en Gud som är kärleken och som bor i våra själar. Jag anförtror åt dig att det är den underbara, innerliga förtroligheten tillsammans med honom i mitt allra innersta. Som varit en strålande sol som lyst upp mitt liv genom att göra det liksom en himmel på jorden. Det är detta som håller mig uppe idag i mitt lidande. Fantastiskt. Han har gjort liksom min tillvaro till en himmel på jorden. Och så sa hon också så här. Men vart vi går ser vi honom, till vi bär honom inom oss. Och vårt liv är en försmak av himlen. Det får vi komma ihåg inför, liksom, inför valet. Det finns ett band som heter Silver som... Två kristna personer som skrivit fantastiska sånger. Finns på Spotify, på iTunes. Så finns en låt som heter Helvetet. Den är jättebra. Den säger så här. När du ser helvetet kommer så bor det en himmel i dig. Alltså vi behöver inte frukta. Det kan bli katastrof i det här valet. Det kan bli... katastrof i Sverige. Men vi behöver inte frukta. För himlen bor i oss. Och vårt uppdrag är att liksom sprida himlens liv här och nu. Vi är inte svenskar. Vi är kristna. Där har vi vårt hem. Där är vår identitet. Så låt oss bara till sist landa i Kristina från Duvemåla. Den här ängsliga utvandraren som liksom vågar ändå liksom. Det här är min absoluta favoritlåt från den här musikalen. I gott bevar, den sista sången. Där Kristina på sin dödsbädd, den här ängsliga utvandraren, sjunger så här. En gång var jag rädd för mörkret. Men det är jag inte mer. Dagar och nätter, det gör ingen skillnad. Jag är trygg vad än som sker. Du ängslas över mig, men jag kan lova dig, om allt rämnar runt omkring oss finns vår kärlek kvar. Den har inget slut, du och jag, vi mötas åter. Och du ska alltid minnas vad jag sagt, jag är i gott bevar. Och där sjunger hon ju till sin man Karl-Oskar. Och hon sjunger ju om den kärlek som finns mellan de två. Men jag tänker, det här är ju sant om den kärlek som Jesus har till oss och som vi får liksom ha vårt hem i. Alltså, om man gör sig ett hem i den kärleken, i vinstocken, i Jesus, behöver man aldrig vara rädd. Då kan helvetet komma. Då kan katastrofen komma. Kan mörkret komma, men man är i gott bevar. Och jag tänker att det finns mycket rädsla liksom inför det här valet. Då prövas var vi har vår trygghet. Har vi vår trygghet i staten? Liksom? Eller har vi vår trygghet i Gud? Var har du ditt hem? Var har du din identitet? Och var har du din lojalitet? Låt oss be. Herre, tack för att du har öppnat ett hem i sonen. Fader, vi tackar dig för att du har liksom öppnat sonen som en boning för oss. Och att vi får bo i din kärlek. Och jag ber att vi ännu mer skulle få upptäcka den kärleken. Ha vårt hem i den kärleken. Du ser vår oro som vi har inför allt möjligt. Stilla den oron. Och låt oss få säga, jag är i gott bevar. Hjälp oss att tänka rätt inför det här valet. Att tänka på himlens vis. Hjälp oss att vara ett salt och ett ljus. Hjälp din kyrka i Sverige att vara ett salt och ett ljus i den här valrörelsen och i framtiden. Hjälp oss att inte anpassa oss efter världen, utan förnya vårt sätt att tänka. Så vi kan leva ut himlens etik redan här och nu. Amen.